naturligtvis finns, med allting finns. Jag värderar inte. Men det är mycket bra.
Då hälsar jag alla välkomna till dagens sammankomst och till ämnet Jerusalem, David och templet. Ämnet är Jerusalem, David och templet. De här tre sakerna hör ju nära samman. Jerusalem är Davids stad. Templet har vi i Jerusalem. Gud bor i Jerusalem. Gud bor i templet. Det som är typiskt för den bibliska uppenbarelsen, det är att tydligt förmedla andlig kunskap som vi kan förstå. Och då anknyter man ofta till konkreta saker för att i anslutning till dessa beskriva det andliga, det som för oss inte är så konkret. Så när man ska undervisa, den där stolen är inte bra, den när man vill undervisa om Gud, Guds frälsning, Guds helighet och Guds hjälp, så anknyter man till de här tre sakerna, till Jerusalem, till David och till templet. Samtidigt så undervisar dessa tre saker också om människan, hur hon ställer sig till Gud, hur hon förhåller sig till Guds helighet och Guds ord och Guds frälsning. Det innebär att vi får ska vi säga en tvåfaldighet till de här orden. Jerusalem är dels den heliga, den strålande, den gudomliga staden, och samtidigt så kan det på andra ställen stå att Jerusalem är en stad där det bor tjuvar och mördare. Jerusalem är allt annat än god och helig. Jerusalem kallas för en sköka. Det beror alltså på vad man tänker på, vad det är man vill betona. Betonar man vad Jerusalem är ämnat att vara, vad Jerusalem vill ge, vad Jerusalem predikar om när det gäller Gud, då betonas heligheten, trofastheten, nåden. Då talas det om guld och diamanter och ett evigt ljus och frälsning och fröjd. Vi ska snart se exempel på det här. Och tar man sikte på hur människor missbrukar denna godhet, denna nåd och denna hjälp, då kan Jerusalem skildras som en horisk stad, som en stad med mördare och förbrytare. Detsamma gäller om David och om templet. David predikar om Guds messias, om Guds frälsning, om Guds trofasta nåd. Men David predikar också om människans ofullkomlighet och svek och misslyckanden. Detsamma gäller om templet. Det predikar först och främst om Guds rening från synden, om hur Gud möjliggör gemenskap med honom genom att sona människornas brott. Templet predikar om det ställföreträdande offret. Det predikar om att Gud inte prutar med sin rättfärdighet och sin helighet. Men templet, det som står där i Jerusalem, det predikar också om hur människan missbrukar Guds försoning och Guds nåd, och det jordiska templet, det rämnar så att det inte blir kvar sten på sten. Det enda som blir kvar, det är alltså vad dessa saker representerar. Vad Jerusalem, vad David, vad templet representerar, det blir kvar. Det är dessa ting predikar om när det gäller Guds väsen, Guds hjälp, Guds frälsning. Det blir kvar. Det är evigt, det är andligt och det är himmelskt. Ska vi då se hur det här stämmer? Om vi då börjar med Jerusalem, så är själva staden mycket gammal. Den nämns i Bibeln första gången i Första Moseboks 14:e kapitel. Där kallas inte staden Jerusalem utan bara Salem, eller som ni brukar uttala det, Salem. Och kungen i Salem heter Melkisedek. Det är Abraham som stöter på Salems konung i samband med att han försöker hjälpa sin brorson Lot. Salem är en gammal stad med ett fint namn. Salem hör ihop med det hebreiska ordet shalom, som betyder frid. Och Jerusalem, eller Urosalima, som är ett gammalt namn belagt i gamla utombibliska texter, betyder alltså fredens stad, fridsstaden. Och det är som sådan som den här staden blir centrum i Guds rike. Det är som sådan den är Davids stad. Det är som sådan den är Guds speciella boning och får representera det Gud har att ge, det Gud står för. I år firar man i staten Israel 3000 års minnet av Davids erövring av denna gamla stad. Så staden är säkerligen en 4-5000 år gammal, men för 3000 år sedan så erövrar David den här staden. Då har han varit konung i 7 år. Första 7 åren så regerar han från Hebron, som ni hör så mycket om på nyheterna ibland. Men på sitt 8:e år så flyttar han huvudstaden till Jerusalem. Han erövrar den, tar sig in i den väl befästa staden genom att gå via ett vattenschakt. Man hade huggit in i bergsklippan en vattenledning från dammen som ligger utanför staden nere i dalen, och som drog in vatten in i staden, som hade vattenförsörjningen ordnad ifall man skulle bli belägrad av fiender. Och via denna vattentunnel eller vattenschakt så erövrades den väl befästa staden. Den var så väl befäst att den kallas för Sions borg, eller Sions befästning. Och då, när ni läser om Sions borg, det står så här i Andra Samuel 5:7: David intog Sions borg, det är Davids stad. Då ska ni inte se framför er en borg i Tyskland eller ett slott på det här viset, utan man skulle kanske översätta det på ett annat vis. Det är en stad som är omgärdad av murar, som ligger högt uppe på ett berg som kallas för Sions berg. Det här Sions berg med Sions stad väl inringad av en skyddande mur. Den staden, om ni har varit i Jerusalem, ligger alldeles söder om den nuvarande tempelplatån. Så när det så småningom byggs ett tempel av Davids son Salomo, så byggs den på ett utvidgat område norr om det ursprungliga Sionsberg. Och eftersom den platsen blir så viktig, så får också namnet Sion utsträckas till att omfatta också tempelområdet och hela det större Jerusalem som växer fram efter David och i och med Salomo. Ursprungligen är alltså Sionsberg området söder om tempelplatsen. Detta Jerusalem och detta Sion blir viktiga begrepp. Kristna människor sjunger om Sion, har lovsånger till Gud som kanske heter Sions toner, eller som i Finland Sions harpan. Och det finns en rad salmer i psalmboken som sjunger om Jerusalem, du sköna stad, eller min högsta glädje, eller så. Och då måste ju det vara något speciellt med Sion och med Jerusalem, eftersom detta konkreta område i geografin får ett så högt värde, så att man ställer denna stad framför alla andra och förknippar den med vad Gud representerar och står för. Jesus själv säger Jerusalem är den store konungens stad. Så står det i Matteus 5:35. Ja, vad vill nu den gudomliga uppenbarelsen förmedla då i anslutning till den här staden? Jag har en rad psalmer i Saltaren besjunger Jerusalem, Sion. Den 46:e psalmen till exempel kallar Jerusalem för Guds stad, den högstes heliga boning. Och det stod ju redan om Salem att Melkisedek var präst åt Gud den högste, El Elyon på hebreiska, att man just i samband med Jerusalem benämner Gud för Gud den högste. Jerusalem är den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Nu vet vi ju att rent konkret så vacklade ju Jerusalem. Och Jerusalem blev förstört, invaderat, uppränt och annat sådant. Här får staden beteckna, det står som symbol för Guds eviga boning som inte kan vackla. Så att man liksom glider mellan den konkreta staden och vad staden symboliserar eller predikar om eller betecknar. Sådana här glidningar kan man göra ogenerat, så att man kan alltså säga om den konkreta staden saker som man tycker då inte stämmer. Och det är när det representerar eller predikar om hurdan Gud är. Om man säger att Gud ger skydd, Gud är en borg där man kan vara trygg, då betonar man när Jerusalem ska predika om detta att Jerusalem är en borg dit man kan fly och känna sig helt trygg. Och man vill betona att Gud ger liv, och Jerusalem som Guds stad ger liv och glädje, då kan man säga att det rinner en ström i Jerusalem som ger glädje åt Guds stad. Och då är det ett missförstånd att gå till Jerusalem och börja undersöka och säga, men vad konstigt, här rinner ju ingen stor flod rakt igenom staden. Utan det är ett bildspråk för vad staden representerar och vill ge och vara. En ström går fram som ger glädje åt Guds stad. Om man på ett annat ställe är ännu järvare och säger att Jerusalem är en brud, väl prydd för sin brudgum, så missförstår man naturligtvis språket om man börjar att leta bland kvarteren och säger, men det stämmer ju inte, det här är ju ingen konkret sett en brud, utan det är då ett symbolspråk för vad staden representerar. Jerusalem är alltså Guds stad. Och när man ska skildra frälsningen så kan man fly till Jerusalem. Man söker undervisning från Jerusalem. När hedningarna kommer till tro, då heter det att de strömmar till Jerusalem. När man vill betona att frälsningen är unik och det viktigaste och det främsta, då säger man att Jerusalem är den högsta staden i hela världen. Då säger man att Sions berg är förnämare, är högre än alla andra berg. När man vill tala om att Gud undanröjer hindren, det är många hindren som gör att vi kommer inte in i staden, vi kan inte bli räddade, så heter det att han fyller upp dalgångarna och han sänker höjderna så det blir en jämn väg. Och det anknyter då till den konkreta situationen att ska man till Jerusalem så är det väldigt krokigt och väldigt djupa dalgångar som ligger hindrande i vägen och höga berg. Och när då Gud tar bort hindren, när man alltså vill betona att det är Gud som gör det, de stora svårigheterna tar han bort, då heter det att han sänker höjderna och han höjer djupen så att det blir en jämn, det blir en banad väg för vår Gud. Och när då Gud använder sig av en som går framför Messias i Elias ande och kraft, en Johannes döparen, så anknyts det då till detta att han, hans uppgift är att bereda väg för Herren. Bered en väg för Herren, berg sjunken, djup stån upp. Så att man ska se liksom landskapet, bilden framför sig. Hur gör Gud när han kommer med sin frälsning? När man vill betona att man kan inte frälsa sig själv utan måste få hjälpen från Gud, och när människor ska vinnas, räddas, föras från mörker till ljus, då betonar man Jerusalem som ljusets boning och att frälsningsbudskapet utgår ifrån Jerusalem, inte från något annat håll och från människans eget illfundiga hjärta, utan från Sion ska den gudomliga undervisningen utgå. Det brukar översättas med ordet lag, men lag betyder alltså en sån undervisning som man inte får ändra, precis som det som en lag är inristat, det är fast och visst och säkert. Från Sion ska lag utgå, alltså den fasta vissa undervisningen, Herrens ord från Jerusalem. Och det är det som ger ljus och räddning. Och de som tar emot detta ord, de får frid. Och då säger man inte bara frid så där i allmänhet, utan då målar man ut ett fridstillstånd som man kan se framför sig. Då talas det om att spjuten görs om till plogbillar. Och då skildras den fröjd och den frid som hör ihop med en god skörd i en vingård till exempel. I den 137:e salmen talas det om Jerusalem som min allra högsta glädje. Och är det inte så längre för mig, heter det där, ja då är det för allt förlorat. Det är judar borta vid, i Babylon som uppmanas att sjunga. Att låta de andra få höra sångerna som någon form av underhållning. Men bortovaron från Jerusalem innebär sorg. Och man kan, ja, jag kan läsa hur det står i 137:e salmen. Om jag glömmer dig, Jerusalem, så må min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga må fastna vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Och innan de där raderna så står det att fångarna, de som håller oss fångna, som höll oss fångna, de bad oss sjunga, och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Och då säger man, hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Så Jerusalem står, när man är i Jerusalem, då är man hos Gud. Då är man hemma. Borta från Jerusalem, det är borta från Gud och borta från glädjen och frälsningen. Det konkreta Jerusalem motsvarar nu inte detta på grund av människans synd. Utan Jerusalem blir missbrukat. Det Jerusalem predikar och står för, det förvränger man. Och därför måste profeterna ta till väldigt kraftiga ord om det faktiska Jerusalem. Det skildras som trotsigt, avfälligt. Hur har hon inte blivit en sköka, den trogna staden, säger Jesaja i första kapitlet från 21:a versen. Den var full av rättfärdighet bodde där inne, men nu bor där mördare. Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten, dina styresmän är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskade mutor och far efter vinning. Den faderlöse skaffade inte rätt och änkans sak kommer inte inför dem. Och därför så måste då domen komma över det jordiska Jerusalem. Och gång på gång predikas om detta, att vänder man inte om så måste domen komma. Och sten ska inte lämnas på sten och folket ska föras bort i fångenskap. Och det är också då vad som kommer att hända. Men det som Jerusalem var ämnat till och predikar om, det står ju kvar. Och därför talar man om att det finns i alla fall ett Jerusalem, nämligen ett annat Jerusalem. Paulus säger, det nuvarande Jerusalem, det har hamnat i träldom. Och träldom, då menar han att man lever i lagträldom. Man försöker, som man säger, komma och stad en egen rättfärdighet. Man hämtar inte sin rättfärdighet från Gud, från Guds Messias, utan man vill skapa sin egen rättfärdighet. Och då hamnar man i träldom, eftersom en syndig människa aldrig kan det, aldrig lyckas med det. Men, säger han, det finns ett himmelskt Jerusalem som inte har hamnat i träldom, som är fritt, och det är vår moder. Och så tillämpar han på detta andliga himmelska Jerusalem just det som Gamla testamentet predikar om vad Jerusalem skulle representera och brukas till, om det brukades rätt. Johannes, han kan använda så djärva bilder som att den som tror och inte avfaller under förföljelsens tid, den som vinner seger, han är en pelare i min Guds tempel. Och det är alltså inte menat att man blir ungefär som Lots hustru, en saltstod, men i det här fallet inte då en stod av salt, utan en annan sorts stod, en pelare. Och det verkar ju inte då så intressant att bli en pelare, en död pelare. Nej, det är frågan om att tillhöra templet, att vara en del av Guds tempel och av Guds stad. Paulus kan säga att man blir levande stenar i Guds tempel. Man ser alltså hur de här bilderna på ett mycket djärvt sätt kan användas. Ett nytt Jerusalem ska komma ovanifrån. Det vill säga, ingen kommer in i Guds rike om man inte får det ovanifrån. Om man inte blir född på nytt ovanifrån. Om inte himmelen gör det. Det vill säga, om inte Gud gör det. Ingen kan komma in i Guds rike genom egna gärningar. Det är omöjligt. Det är lika omöjligt som för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Och när lärjungarna säger, ja men då går det ju inte, då är det omöjligt, så är ju svaret, ja det är omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och därför heter det att Jerusalem, det nya, det sanna, det fria Jerusalem, det himmels, det kommer ner ovanifrån, från himmelen. Innan jag går in på David, så slutligen, så betonas det då i Hebreerbrevet 12 att när en människa kommer till tro, då kommer man till Guds stad. Då är man medborgare i Guds Jerusalem. Då har man kommit till Sionsberg. Och för att vi inte ska missförstå det, så sägs det i 18 versen, inte till ett berg som man kan ta på. Alltså ett yttre geografiskt berg. Men i alla fall kommit till Sionsberg. Men det är inte, det är ett andligt berg. Vers 22. Till Sionsberg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Vi har kommit till en församling av förstfödda. Ni vet ett om förstfödslorätten. Det vill säga, vi är arvsberättigade, vi är arvvingar, vi har fått ärva Guds rike, vi har vårt medborgarskap i himmelen, vi är Guds barn eller Guds rikets medborgare. Det är ett rike, en församling av förstfödda, som det heter. Nu måste jag gå vidare till David. Och då är det likadant här, att för att förstå bilden så får man inte fuska med det konkreta. Och då predikar David mycket om hur Gud frälser. Hur Gud verkar. Men samtidigt så predikar ju då förebilden om människans ofullkomlighet och svaghet. Vem var David? Jo, han var en av Isais söner. På vilket sätt predikar just den här sonen om frälsningen? Jo, när Herren frälser så bygger han inte på mänskliga kvaliteter och mänsklig styrka, utan det bygger bara på Guds verk. Alltså väljes här en av Isais söner ut som mänskligt sett inte kan duga och hjälpa till. När man behöver hjälp mot filisterna och mot Goliat, så kommer Samuel till Isais hem och han tänker då smörja en av sönerna till konung, för folket vill ha en kung. Men de stora, fina och starka pojkarna, de som först förs fram, är inte den som ska bli kungen. 7 stycken förs fram och ingen av dem, och då ser det ut som om Samuel har kommit fel, och han frågar, finns det ingen mer? Jo, det finns ju faktiskt en till, men han är inget att räkna med. Den yngste, den 8:e, han får sköta om fåren. Men den är det. Så den som ingenting är, eller som man inte räknar med mänskligt sett. Och så är det precis också med Guds frälsning. Och David ska ju här porträttera Messias. När Messias kommer med sin frälsning, då är han i mänskliga ögon ingenting. Man vänder sig bort ifrån honom. Man tycker att han är svag och hjälplös. När han rider in i Jerusalem så kommer han fattig, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle. Människor tänker att ska det bli frälsning så ska han komma med kraft. Och om det är så att han spikas upp på ett kors, då ska han kliva ner från korset. Om du verkligen är den starka, om du är Guds son, hjälp då dig själv och oss och stig ner ifrån korset. Att frälsningen måste genomföras så att han, den starke, blir svag för vår skull och måste hånas och avrättas, dömas i vårt ställe, det förstår inte förnuftet. Det som berättas om David kommer att bli liksom en förebild, en predikan om hur då Messias är. Så Messias kallas på flera håll antingen Davids son eller bara David. David blir liksom förebilden, Davids riket, Davids staden och Davids personen. När Messias riket skildras av profeten Jesaja 300 år efter Davids tid, då kallas Messias riket för Davids rike, och det talas om Davids tron. När det heter att ett barn blir oss fött, en son blir oss given, så kommer med denne son, denne Davids son från Isais avhuggna rot, en frid utan slut, frid utan ände över Davids tron och över hans rike. Och det ser vi ju inte konkret om vi tänker att det skulle vara frid utan ände över Palestina, över Israel eller över Jerusalem, fridens stad, utan det är nästan raka motsatsen. Så handlar detta då om det himmelska Jerusalem och om den himmelske Messias, Davididen, som kommer ovanifrån med frälsning. stubben som är avhuggen, ur den ska det skjuta fram ett skott som är Messias telningen. Eller bilden och den faktiska skildringen av Jerusalem i ruiner, så heter det i Amos 9:11 att Herren ska bygga upp Davids fallna hydda. Och hur ska, eller vad ska då ske? Jo, då ska från Jerusalem utgå evangelium, så att hedningar strömmar till Sion. Så när Davids fallna hydda byggs upp, så sägs det uttryckligen att då kommer hedningar till tro. Just det tar man fasta på vid apostlamötet i Jerusalem enligt apostlagärningarna 15, när en del av de judekristna var lite osäkra och tänkte, kan det vara riktigt att hedningar får komma in i Davids stad, i Davids andliga stad, att hedningar får tillhöra Guds folk. Man ville ju stoppa Paulus och var fundersam. Då citerar Jakob Amos bok och säger, det som har hänt när hedningar har kommit till tro genom vår vän Paulus predikan, det är ju en uppfyllelse av Amos 9:e kapitel, där det talas om Davids fallna hydda som ska byggas upp igen, så att hedningar strömmar till Sion. Det som där är sagt går nu i uppfyllelse, heter det i Apostlagärningarna 15. Hos profeten Hesekiel, 34 kapitlet, så betonas det att den messianska frälsningen, den är Herrens frälsning. Herren kommer till sitt folk. Herren själv, jag själv ska ta mig an mina får. Jag ska söka upp det förlorade. Jag ska förbinda det slagna. Jag själv ska föra dem i bet. Och sen står det några rader längre fram, han, nämligen min tjänare David, ska föra dem i bet. Så att man betonar att den här tjänaren David, Messias, han är densamme som Herren. Herren ska föra dem i bet, det vill säga min tjänare David ska föra dem i bet. Jag ska vara deras herde. Herren är min herde, mig ska inte fattas. David ska vara deras herde. Man kan alltså byta ut David med Herren, Herren med David, när det gäller profetiorna om Messias. Messias kallas för hur Herren ska komma. Herren ska komma till sitt folk. Herren ska komma till sitt tempel. Malakis 3:e kapitel. Och det heter att Davids son kommer. Eller att David kommer. Och framför ska min särskilde budbärare komma, Elias ande och kraft. Alltså Johannes döparen. Och då ska jag sluta ett fridsförbund med dem. Det vill säga, precis som det berättas i Nya testamentet, att när Messias kommer, då kommer friden. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Så kommer friden, inte en frid så som världen ger, utan min frid. Och då kommer vi till templet som klargör hur denna frid upprättas. Frid betyder ju ingenting bryter nu gemenskapen med Gud. Inget står hindrande i vägen. När Messias med sitt liv och sitt blod gottgör för all synd, då rämnar förlåten i templet uppifrån och ändå ner. Då För det är ingenting som står som en vägg däremellan längre, utan då är vägen öppnad in i det allra heligaste, som är en bild för den fulla gemenskapen med den helige, helige själv. Och där är vi templet. Då måste man ju se Salomos tempel, hur det såg ut, med ett innersta rum, det allra heligaste, och en förlåt där framför, och hur förebilderna för Messias blodsutgjutelse eller försoningsoffer, alltså offerdjurens blod, bars in och stängtes på altaret. Och översteprästen går bara en gång om året in i det allra heligaste för att stifta denna frid. Och nu kommer då Messias som uppfyllelsen av de här förebilderna, och en gång för alla med sitt blod stiftar frid. Och då behövs inte längre de gamla offren, och inte heller det gamla templet. Och det blev judarnas ledare upprörda över. Vi har själva hört honom säga, säger man vid rättegången, jag ska bryta ner detta tempel som är människoverk, och efter 3 dagar ska jag bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Det känner ni igen detta. Det himmelska Jerusalem, det himmelska templet. Och det heter Johannes 2 om bryt ner det, om templet. Bryt ner detta tempel, så ska jag låta det stå upp igen inom 3 dagar. Och så får vi veta som en förklaring av aposteln Johannes, han hade talat om det tempel som var hans kropp. Så de som i våra dagar kan tala om att egentligen skulle väl det gamla templet byggas upp igen, moskén borde sprängas och sen templet byggas upp igen, de har naturligtvis inte förstått den bibliska undervisningen eller Bibelns språkbruk. Templet är redan uppbyggt, det saknas inte. Sions berg finns redan, utan att man behöver åka ner till Palestina. Det läste vi nyss. Den troende är på Sions berg, har kommit till Guds tempel, har kommit till Guds Jerusalem. Den troende är till och med en sten i Guds tempel, där Messias är hörnstenen. Ni är levande stenar. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Vi är ju den levande Gudens tempel. Andra Korinthierbrevet 6. Och jag ska avrunda den här genomgången genom att läsa vad Petrus skriver i sitt första brev. Första Petrusbrevs 2 kapitel. Jag läser lite längre stycke, vers 4 till och med 10. Kom till honom, den levande stenen, som väl har blivit förkastad av människor, men som är utvald och dyrbar i Guds ögon. Låt er själva fogas in som levande stenar i ett andligt tempel, så att ni blir ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer, vilka Gud tar emot för Jesu Kristi skull. Därför står det i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten. Den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror blir den dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter sig därför att det inte är lydiga mot ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska låta världen veta vilka underbara gärningar han har gjort, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni levde utan hans barmhärtighet, men nu vet ni vad barmhärtighet är. På det här stället är alltså fullt med anspelningar på till exempel Hosea 1 till och med 3 och Saltaren 118 om stenen som byggningsmännen förkastade. Och hedna folken som förut var förskingrade i mörker, inte var Guds folk, har alltså blivit levande stenar genom tron i templet. Templet är uppbyggt, det byggdes upp inom 3 dagar. Och alla som tillhör hans folk, Guds rike, är levande stenar i detta tempel. Därmed är tiden ute.